Och när vi funderade lite om vi brukar träffas i församlingsledningen och spåna lite vad ska vi predika om nästa termin. Och när vi gjorde det innan jul, det var ett tag sedan nu, då var det en artikel i tidningen Dagen som var lite aktuell. Och så kom vi att prata om att det här borde vi ta upp på något sätt. Det kanske inte var någon som läste den då, och sen den 6 december, det är ingen som kommer ihåg nu, men det var så här i alla fall. Det var en insändare, en kvinna antagligen, som har skrivit in till tidningen Dagens relationsexpert. För att hon är orolig för sin man. Och texten då, som stod i, var så här. När min man var ung fick han en profetia om vad han skulle göra i livet. Som nästan har förstört våra, men framförallt hans liv. Profetian handlade om att han skulle bli en ordets man och förkunna Guds ord på stora estrader. Men det blev aldrig så. Han har allt för stor scenskräck. Han har istället tjänat Gud i dynna genom att vara vaktmästare i vår församling. Men han tycker att det frälser väl ingen. Nu när våra barn har flyttat ut och han får tid att fundera, tycker han att han har svikit Gud. Han har riktigt mörka perioder, grubblar över profetian och varför han inte har gjort mer. Han säger att han känner sig som Jona som har flytt sin kallelse. Ibland vill han gå ur kyrkan. Hur kan jag hjälpa honom att gå vidare? Råd till livskamrat. Jona, det är en del av er vet det. Han fick en kallelse av Gud till att gå till en jättestad som heter Nineve. Och så sa han istället att nej, jag vill inte. Han ville dra till Spanien istället, som många vill nu för tiden i Sverige också. Så han försökte med det, men hamnade i, till slut i en magen på en fisk. Och ja, det slutade med att han kom till Nineve i alla fall. Ja, han hade barn som hade flyttat ut den här mannen, så han kanske var i min ålder. Jag var ju lite sen på barn, så att mina barn har inte riktigt flyttat hemifrån den, men kanske i min ålder eller lite äldre. Och sen har han, sedan han var ung, gått och burit på den här orden som på något sätt har etsat sig in i hans skalle, i hans medvetande. Ett budskap från Gud som han aldrig har känt att han kan leva upp till. Och istället för att känna sig älskad av Gud och tjäna i det som var han liksom, och leva vardagslivet med Gud i glädje. Så när man läser det här så är det som att man förstår att han i alla år har känt sig som en svikare. En som lite har misslyckats. Idag så ska det handla om det profetiska. Det vackra, spännande, goda. Men också ibland när det kan gå fel. För drygt 2 år sedan så predikade jag om det ungefär det här också. Och det är säkert ingen som kommer ihåg det heller, för 2 år hinner man glömma mycket. Men då hade vi en serie som heter Livet tillsammans som kyrka. En respons på Knutbysektens märkligheter. Då hade vi en predikan som handlade just om det profetiska. Det blir inte samma predikan idag såklart, men lite samma tema då kanske. Vad är ett profetiskt budskap? Vi börjar där. Ni som har läst i Bibeln vet att i Gamla testamentet så finns det flera böcker som kallas för profetböcker. Man brukar till och med dela upp dem i små profeter och stora profeter, eller så här. Beroende lite på hur långa böckerna är. Amos, det finns Jesaja, Jeremia, Malaki. Det finns massa olika profeter. Men i Nya testamentet, vi ska komma tillbaka till det sen då, så är det som att det profetiska, det liksom finns tillgängligt för alla som följer Jesus. Ett profetiskt budskap skulle man kunna säga att det är ett budskap som någon uppfattar att han eller hon har fått från Gud. Och om man läser första Korinthierbrevet 14, som vi snart ska göra, så verkar det enda kriteriet på att liksom tala det eller berätta det för någon eller säga det, det verkar vara att man längtar efter att få ett språkrör för Gud. brevet som Paulus skrev till, första Korinthierbrevet som Paulus skrev till kyrkan i Korint. Det skrevs till en ganska nyplanterad, härlig, men lite brukig församling. Det drog och vänt åt lite olika håll, antagligen. Det förstår man om man läser. Det fanns en hel del så här andliga övertoner
som Paulus relaterar till när han skriver. Kapitel 12 i första Korinthierbrevet, det talar om hur viktigt det är att vi söker Gud och Guds ande, inte verkningarna eller känslorna eller yttringarna av vad Gud gör, utan att vi faktiskt söker Gud. Sen kommer kapitel 13, och det handlar om hur viktigt det är att allt vi gör och säger görs i kärlek. Att det utgår från kärleken till Gud och kärleken till varandra. Och sen kommer kapitel 14. Som egentligen handlar om hur otroligt viktigt det är att allt vi gör när vi träffas som kristna, har gudstjänst som vi har nu, att vi gör det så att man kan förstå. Att man fattar vad som händer i kyrkan. Nu kanske du går hem och tänker att jag fattar inte ett smack idag. Men vi pratar i alla fall på svenska. Så om du förstår svenska så kommer du förstå. Talar du ett annat språk, då kan det vara svårt att hänga med ibland. Så är det. Och är det något du inte fattar, så kom gärna och fråga. Men det är det Paulus poäng liksom i kapitel 14. Det ska ändå vara någorlunda begripligt i kyrkan. Och det kanske kan kännas självklart för oss, men det var inte riktigt självklart för kyrkan i Korint. För de tänkte att den största andliga gåvan, Bibeln berättar ju att man som kristen kan man få andens gåvor. När vi blir fyllda av den heliga ande så ger också anden oss gåvor. Och de tänkte att den största andliga gåvan, det är tungotalet. Det är liksom markören på att jag är andlig. Tungotalet. Och då skulle man gärna tala i tungor ganska högt, verkar det som. Också. När man läser i första Korinthierbrevet att det var så de tänkte. Ju mer och ju högre, ju bättre kristen. Och då kan man tänka, nu sitter ni ju jättetyst här och bara lyssnar på mig. Det är ju fantastiskt. Men tänk i kyrkan i Korinth. Vilket liv det måste ha varit. När alla bad i tungotal. Kanske till och med försökte överrösta varandra. Nästan lite småkaos kanske. Och då precis in i den situationen så skriver Paulus då. Det här första Korinthierbrevet ska vi läsa. Och 14 och från vers 2. Från vers 1 tar vi. Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. Helst gåvan att profetera. Ty den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom. I sin ande talar han hemligheter. Men den som profeterar, han talar till människor. Han bygger upp, förmanar och tröstar. Den som talar med tungor bygger upp sig själv. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar med tungor. Men helst att ni profeterar. Att profetera är bättre än att tala med tungor. Såvida man inte kan tolka sina ord. Så att församlingen blir uppbyggd. Ja, tungotal. Vi ska inte tala om tungotal idag. Men det är en annan predikan. Men det är en andens gåva som Paulus tar upp här också då. Den som profeterar bygger upp både den enskilda människan, sig själv, säger Paulus, men också hela församlingen. Det är liksom Paulus point. Den som profeterar är med och bygger upp gemenskapen, församlingen. Och då tänker jag lite snabbt, behöver jag byggas upp? inte i vikt behöver jag inte byggas upp. Men behöver jag byggas upp i min tro? Ja, det behöver jag. Behöver vi som församling byggas upp i våran tro? Ja, det tror jag absolut vi behöver. Behöver vi det profetiska i våran församling då? Ja, det tror jag. Den här insända kvinnans man, byggdes han upp när han fick det här tilltalet i sin ungdom? Nej, det gjorde han inte. Det höll ju nästan på att rasera både hans och deras gemensamma liv, skrev hon. Så det profet, det kan vara lite hårfint om det måste bygga upp, inte rasera. Och sen en liten inflikning om Paulus. Gillar inte Paulus det här med tungotal? Är det fel? Nej, absolut inte. Han sa ju att jag vill gärna att ni alla talar med tungor. Och längre fram i kapitel 14, vers 18 skriver han så här. Vers 18. Gud vare tack, jag talar mer med tungor än någon av er. Så även om då Paulus tyckte att ni snackar lite för mycket tungotal när ni träffas i gudstjänsten, så säger han själv att men jag talar i tungor mer. Så fel är det absolut inte. Men om det inte tolkas, säger han. Alltså, det finns en annan gåva som Bibeln berättar om. Gåvan att tyda, eller att uttyda, tolka tungotal. Då kan man liksom ha det i gudstjänsten, säger Paulus. Det är perfekt. Men om det inte tolkas, då kanske det är bättre att man ber själv i tungotal, för sig själv. Och så kan man be på svenska eller tala ord från Gud på svenska eller vilket sammanhang och språk man nu finns i. Om nu Paulus skulle titta förbi här på gudstjänsten idag och kommit in. Det hade ju varit superspännande. Men om han hade gjort det. Frågan är, hade han sagt samma sak till oss? Det är kanske inte så att vi Skogsrokyrkan, vi kanske inte är kända för att liksom, vi talar så mycket i tungotal när vi träffas så att ingen hör vad man säger ens. Det är kanske inte det vi är kända för. Men hade Paulus sagt samma sak? Sök vinna de andliga gåvorna. Sträva efter kärleken. Helst gåvan att profetera. Ja, han kanske hade sagt det. Hur gör man då? Och då handlar det ju egentligen om att urskilja Guds röst i mängden av alla röster. Och om det var svårt på Jesu tid och de första lärjungarnas tid, och var svårt på till och med på 1980-talet kanske, så tror jag att det är ännu svårare idag. För vi har så sjukt mycket röster som talar till oss på olika sätt. Så otroligt mycket input hela tiden. Många av oss kanske har inte bara en skärm utan två skärmar vi kollar på samtidigt med input. Man har någonting som man hör i öronen och någonting som man tittar på samtidigt. Vi har så otroligt mycket input. Jesus, han säger i Johannes evangeliet kapitel 10. Johannes kapitel evangeliet kapitel 10, så säger han så här. Han tar liksom en liten liknelse, en berättelse. Vers 2-5. Den som går in genom grinden Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Det är som att Jesus, han talar ju liksom i berättelser och liknelser om får och herdar. Det kan kännas som det är lite långt från oss kanske. Men man kan tänka att om man är förälder så känner man kanske igen sina barns röst. Om man är på en lekplats eller något och någon börjar skrika, vilket kan hända om det är många barn, så kanske man inte reagerar så mycket om det är några andra ungar som börjar skrika. Men om det är ens eget barn som börjar skrika, då känner man igen barnets röst. Eller någon kanske har en hund, i bästa fall i alla fall, så känner hunden igen din röst. och följer dig, men inte någon annan allmän person som står och hojtar bara. Jesus verkar att vi ska verkar som han vill att vi ska lära känna hans röst. Och om man ska göra det, då måste man ju koppla bort lite från alla andra röster som talar in till oss. Då kan man ha lite olika strategi. Jag är absolut ingen expert på detta. Jag behöver lära mig mer att koppla bort. Men en del går ut i naturen. Det kan funka för en del, ja. Om man då kanske tar bort sina lurar och faktiskt låter det vara lite tyst. En del sätter sig i någon liten bönevrå. En del åker på en tyst retreat emellanåt. Det har jag testat några gånger. Jättesvårt och jobbigt ibland, men väldigt nyttigt för mig. Ja, en del kanske sätter på lovsång. Då är det ju ändå ljud och röst, men att Gud kan tala genom sångerna och texterna till exempel. Det kan vara lite olika hur vi är. Men för att lära oss att känna igen Jesu röst så behöver vi koppla bort andra röster. Det tror i alla fall jag. Så om vi nu lyssnar då och tror oss höra någonting. Det här är kanske någonting som Gud vill säga. Vad är poängen med det då? Att Gud liksom ska säga någonting genom en annan människa till ett sammanhang eller en församling eller till en annan människa. Kan inte Gud säga det direkt i sådana fall? Ja, jag ska ta några viktiga poänger med det här. Men ibland kan jag nästan få någon sån här liten läskig feeling att tänk om någon liksom kommer ser alla mina mörka tankar och allt dumt som jag har tänkt i mitt liv och så outar det offentligt liksom. Här är någon som har tänkt så här. Det är nog du. Och bara, nej. Man kan nästan hjälp. Det känns läskigt. Men så tror jag absolut inte man behöver känna. Okej? Okay? Inte så. Det är bara mina konstiga tankar ibland. Det är inte Guds poäng med det profetiska att hänga ut oss offentligt. Första poängen, det tror jag är att Gud vill tala till oss om nåd och frid och tröst. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag, står i Galaterbrevet 6:2. Och det profetiska kan vara en hjälp till det. Att tala tröst till varandra. Och ibland kan det vara så skönt att man kan få höra från någon annan som har lyssnat in Gud att det här är ett ord till dig, tror jag. Och så kan det liksom få landa in i ens eget liv och man känner att wow, det blev perfekt liksom. Det här behövde jag få höra. Ett ord eller en bild eller någonting. Frid, nåd, tröst. Andra poängen är uppmuntran. Det kan vara att det blir en uppmuntran till någon som du får förmedla någonting från Gud till. Men det kan också vara en uppmuntran till dig själv. Tänk att Gud faktiskt använder mig och vill säga någonting genom mig. Ja, det verkade som att det liksom hon behövde höra det. Då kan det bli en uppmuntran för dig också. Tredje poängen, det kan vara just det här att urskilja vad Gud har liksom, vilka gåvor Gud har lagt ner i ditt liv. Det kan ge en bekräftelse på vad Gud redan gör i ditt liv. Vad Gud vill använda oss i. Men i sådana fall så är det oftast en bekräftelse på det som du redan har anat. Om det inte är det, då ska man nog tänka efter och pröva lite extra noga. Bolla det med lite kloka, visa människor som man vet har gått med Gud ett tag. Och kanske i sådana fall be Gud tala till en på fler sätt. Annars kanske det blir som mannen i artikeln. Det var nog inte en bekräftelse av vad det han redan hade anat. Eftersom han hade scenskräck och typ 30-40 år senare fortfarande hade scenskräck. Då kan orden som var tänkta kanske som en uppmuntran nästan bli som en förbannelse istället. Ja. Fjärde poängen. Det kan vara att hjälpa de som är med och leder församlingen att se framåt. I Apostlagärningarna 13:1 så skriver Lukas, om som har skrivit Apostlagärningarna, om missionskyrkan, församlingen i Antiochia. Församlingen som fick vara den församlingen som liksom sände iväg missionärer som ingen annan församling i den första kristna tiden. Och då skriver han att i församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare. Och sen räknar han upp några namn. Det var liksom det viktiga de hade i församlingen, profeter och lärare. Så varje församling, varje ledarskap som vill vara en missionerande, missionell församling behöver det profetiska, behöver människor som kan lyssna in Gud för att se vägen framåt för församlingen. Och vi i församlingsledningen här i kyrkan som är församlingsledning just nu, vi behöver det också. Jag behöver det. Och femte poängen, det är att leda oss i bön. Det kan vara som idag är Mats och Sefora förebedjare och kommer sitta där nere sen under nattvarden i vår lilla halvcirkel nere i hörnet och kan be för dig. Och då kan det ju vara att Gud leder dem. Alltså när man ber för någon annan människa, att man får någon tanke, något bibelord eller någon bild eller någonting som man kan tro att det här kanske är från Gud, det här ska jag nog säga. Men det kan också vara när man ber tillsammans många och att någonting liksom, man kan få dela någonting som man tror är från Gud som liksom kan leda bönen, vad ska man säga, åt rätt håll liksom, som kan vara med och leda bönen. Och sjätte och sista poängen är kanske det som är lite mer då som de gammaltestamentliga profeterna som Gud sände för att tillrättavisa och få det judiska folket, Guds folk, det utvalda folket att vända om från att ha struntat i Gud och gå sin egen väg, vilket ofta hände om man läser det gamla testamentet återkommande. Man vill gå sin egen väg, tänker vi klarar oss utan den guden. Vi kör vårt eget race nu. Nu går det bra. Och så går man sin egen väg. Och så sänder Gud en profet för att varna, tillrättavisa, förmana. Men det är nog oftast inte någonting som kanske inte är för mig och kanske inte för dig heller. Det är lite överkurs på det profetiska. Det är ingen lätt gåva heller. Vi kan alla få vara del av det profetiska. Jag kommer tillbaka till det sen. Men att vara profet på det här sättet som de gammaltestamentliga profeterna, det är någonting som Gud lägger ner lite speciellt i någon i sådana fall. Och som man behöver kanske öva och testa extra mycket innan så att det inte blir fel. För det profetiska som Paulus skrev, det ska vara till att bygga upp. Inte riva ner, utan bygga upp. Och oavsett när någon kommer till dig och säger att det här tror jag kan vara från Gud, vad det liksom än är för någonting, en uppmuntran, en tröst, ett bibelord eller någonting, vad det än är, så ska vi alltid pröva det. Författaren och teologen Mikael Tellbe, han har gett de här råden. Först ska man lyssna i ödmjukhet på det som sägs. Det är bra att vara ödmjuk och faktiskt tänka att Gud kan faktiskt använda andra människor och tala in i mitt liv. Jag vet inte allting bäst själv. Eller det är bra att vara lite ödmjuk. Det andra, pröva. Stämmer innehållet med Guds ord, med Bibeln? Finns det en trovärdighet hos den som talar? Vad är syftet med det som sägs? Och sen så säger Mikael Tellbe att allt profetiskt tal bör vi pröva. Men vi behöver inte göra det själva privat. Utan tanken är att det kan man få göra tillsammans. Man kan ha några goda vänner som är kristna som man kan fråga. Man kan bolla det i sin cellgrupp kanske. Man kan fråga människor. Kan det här stämma? Vad tänker du om det här? Tror du att det här kan vara från Gud till mig? Tillsammans så kan man höra Guds röst och tillsammans så kan man också pröva profetiskt tal. Pröva allt står i första Thessalonikerbrevet 5:21. Och det står liksom inte utan anledning, utan vi behöver stämma av. Och tänk om den här mannen i den här insändaren hade bollat det här med några kloka människor på en gång kanske. När han fick det här budskapet. När han var ung. Då kanske han redan då hade landat i att nej, men det kanske inte är, det kanske inte är Guds tanke att jag ska stå på några jättestora estrader och predika någonstans i världen. Det kanske inte är det. Guds tanke kanske är att jag ska leva ett vanligt, vackert liv. Tjäna Gud. Kanske som vaktmästare i en kyrka. Det trivs ju jag med. Så våga prova. Men förvänta dig också att Gud faktiskt kan tala till dig. Inte bara förvänta dig att Gud kan tala till andra, utan faktiskt till dig. Och förvänta dig också att Gud kan tala till dig för någon annans skull. Men vi ska vara varsamma och rädda om varandra. Och känns orden som du tänker, om det här är nog något som Gud säger, eller den här bibelversen, om det känns väldigt hårt och dummande, då är det nog bättre att du inte delar den. Utan då kanske du i din tur ska gå och fråga någon i sådana fall. Tror du det här? Jag hörde det här. Tror du det här kan vara från Gud? Då är det bra att pröva det till och med innan man säger det. Tillbaka till första Korintherbrevet 14 och vers 31. Ska sluta med det nu. Vers 31. Då skriver Paulus så här. Fortfarande till kyrkan i Korinth. Alla har ni möjlighet att profetera. En är sänder så att alla får lära sig något. Och alla får uppmuntran. Alla har ni möjlighet att profetera. Inte hälften av er har möjlighet att profetera. Hälften inte. Inte ni som är lite extra känslosamma lagda åt det hållet har möjlighet att profetera. Inte ni som har varit kristna mer än 3 år har möjlighet att profetera. Nej, alla har möjlighet. Så att alla får uppmuntran. Det finns ord från Gud, bibelord, bilder, tankar utifrån det som händer och sker omkring oss. Det vi ser i naturen eller det som finns runt om oss. Som Gud kan använda och få tala genom dig. Så att det kan få bli till uppmuntran. Och vem behöver inte uppmuntran från Gud? Jag sa innan, vem behöver inte bli uppbyggd? Jo, det behöver jag. Vem behöver inte uppmuntran då? Jo, men det behöver jag med. Jag tror vi alla behöver uppmuntran från Gud. Så då får vi pröva och lyssna till herdens röst. Och så våga dela det. Och det kan vara bra att testa det i något mindre sammanhang. Du kanske har någon kompis eller livspartner eller något som du ber med ibland. Eller du kanske har en cellgrupp du är med i som jag har här i kyrkan. Då kan man testa det där. Men våga testa. Alla har ni möjlighet att profetera. Där slutar vi.